Gottfried. Detta är John S. Terrell som på nytt talar in ett budskap till folken som bor i Sverige, Finland, Norge och Danmark och till andra som är svenskspråkiga eller som förstår det svenska språket. Jag vill tala med dig om ett budskap som Gud har givit mig, som han har kallat sanningen som få vågar tala om. Vi lever nu i de yttersta tiderna på denna jorden, och Bibeln har varnat oss gång på gång för vad som skall hända. Om du har en bibel och kan läsa med mig, så ska vi läsa ur andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet och vers nummer 1. I fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och hur vi skulle församlas till honom, bedjar vi eder, kära bröder, att det icke vare sig genom någon andeingivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss, så hastigt låten er det bringas urfattningen och förloren besinningen, som Herrens dag redan stod för dörren. Låten ingen bedraga er det, på vad sätt det vara må, ty först måste avfallet ha varit skett och laglöshetens människa, fördärvet man, ha varit trätt fram. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tagit sitt säte i Guds tempel och föregivit sig vara Gud. Kommer ni icke ihåg att jag sa dig detta medan jag ännu var hos eder? Och i vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksamhet. Allenast måste den som ännu håller tillbaka förskaffas ur vägen. Sedan skall den laglöse träda fram, och honom skall du Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintet göra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under, och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som går förlorade till straff, därför att de icke går vår kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva falska. Därför sänder och Gud över dem villförelsens makt, så att de sätter tro till lögnen, för att de skulle bliva dömda, alla dessa som icke har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. Men vi för vår del är pliktiga att alltid tacka Gud för eder, kära bröder, i Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i anden och i tro på sanningen. Vi finner att i dessa verser härifrån andra Thessalonikerbrevet, andra kapitlet som Paulus har skrivit ner under den helige andes ledning, varnar han oss för att i den yttersta tiden, när den laglöse ska framträda, vilket är Antikristus, så ska han komma med lögnens alla kraftgärningar samt bedrägeri. Antikristus måste komma ifrån Israel. Han måste ha tagit kontroll över Israel, därför att Bibeln talar om för oss att han ska också sitta i templet, och detta är ett tempel som ska bli byggt i de yttersta tiderna. Och detta tempel ska bli byggt i Israel, i staden Jerusalem. Detta betyder att i de yttersta dagarna kommer det att bliva en våldsam strid över det israeliska folket. Och när vi säger Israel så betyder det de 12 stammarna, Abrahams säd genom Jakob, hans 12 söner som bildade 12 stammar. Men under årens lopp så har vi mer och mer gått ifrån och kallar dem för Israel på grund av att själva Israel var ju delat efter Salomons död. Och vi fick då 2 kungadömen, det norra med de 10 stammarna och det södra med 2 stammar, Juda och Benjamin. Och därför så finner vi här nu att Israel kommer att bliva centrum för en våldsam strid, icke bara i den fysiska världen utan också i den andliga. Låt oss bedja just nu efter vi har läst skriften här, och sedan ska vi gå in och behandla det budskap som Gud har givit mig till dig. Låt oss gå till Herren i bön. Himmelske Fader, vi kommer till dig nu i Jesu namn. Och jag tackar dig, Herre, för förmånen att än en gång få tala in ett budskap till de nordiska folken, till dem som kan förstå det svenska språket och till dem som får det översatt till sig. Jag tackar dig nu, Herre, för smörjelsen, för din helige ande, att du ska hjälpa folk att förstå vad jag säger, att förstå vad Gud har att säga till oss i den yttersta tiden. Herre, jag binder alla andemakter från djävulen nu. De ska inte kunna förstöra band som går ut. De ska inte kunna förstöra bandspelare. De ska inte kunna hindra budskapet att nå fram. Tack, Herre, för din helige ande som nu verkar kraftigt. Och detta ber jag i Jesu Kristi namn. Amen. Jag vill börja med att lägga en grund. Och detta gör jag för att vi nu inte ska handla på känslor. Därför att så många gånger så låter vi känslorna rusa i stad. Och när vi gör detta så förlorar vi förmågan att tänka och överhuvudtaget att kunna förstå vad Gud säger till oss. Låt oss gå tillbaka till omkring mitten av 900-talet efter Kristus. Vid denna tiden så kom det en katolsk munk vid namn Ansgar. Och bland annat så kom han upp till vad som idag är Sverige. Och han hade också varit i Danmark. Ansgar var en missionär, och när han kom till Sverige så var Sverige regerat av en vikingakonung, Olaf Skötkonung. Och Ansgar gick icke till folket. Han började icke med att gå ut i småstäderna och byarna och använda folket till den kristna tron, utan han gick direkt till huvudstaden, där han efter diskussioner och så vidare överbevisade kung Olaf att hans tro på asagudarna, på Oden och Thor och Freja och så vidare var fel, och att Israels Gud, den Gud som hade talat till Abraham, Isak, Jakob, Moses, den guden som hade sänt sin enfödde son Jesus Kristus till sitt eget folk Israel för att leva ett syndfritt liv på denna jorden, född av jungfru Maria, dödad och upphängd på korset, uppstånden den tredje dagen, och att genom hans död, uppståndelse och försoning människorna kan bli försonade och frälsta. Kung Olof accepterade detta. Samtidigt så accepterade han också den romerska katolska kyrkan med alla dess dogmer och de lögner som hade spritt sig in till den romerska katolska kyrkan, och han böjde sig och accepterade påven i Rom som ett överhuvud. På grund av konungens omvändelse, på samma sätt så blev hela det svenska folket under ett visst antal år, det tog antagligen ungefär ut omkring 100 år, innan den gamla asatron, vikingatron, hade blivit utplånad i Sverige. Likadant skedde i Danmark med den danske kungen, och den romerska katolska kyrkan hade blivit den officiella statsreligionen i Sverige och även i Danmark med anbindelse av den danske kungen. Så vi ser här att folket hade ingenting med den omvändelse att göra, utan det var kungen som blev omvänd. Troligtvis var det väldigt få svenskar och danskar vid detta tillfälle som verkligen hade förstått vad kristendomen var, utan det var mera vad vi kallade för nominella kristna. De var kristna till namnet, de hade vissa seder, men de var icke frälsta. Omkring 500 år senare så kommer Martin Luthers lära om frälsning genom tro, genom Olaus Petrus, upp till Sverige. Och igen finner vi att Olaus Petrus gick inte ut till det svenska folket, han gick inte ut till gemene man, utan han vände sig direkt till Gustav Vasa. Och det var genom ett politiskt beslut av Gustav Vasa, icke så mycket för att han var särskilt religiös eller att han var intresserad av Gud, men den nya läran gav honom en ursäkt att bryta med Rom, att icke längre vara vasall under påven, och att kunna få tag i de skatter som den romerska katolska kyrkan hade byggt upp i Sverige. Gustav Vasas beslut att bliva en lutheran, att använda sig till den lutherska läran, var mera ett politiskt beslut än ett beslut av hjärtat. Men resultatet blev att efter cirka igen omkring 100 år, under tiden som den lutherska läran då blev beslutad på riksdagen att antagas, så var det åtskilliga katoliker, svenska katoliker, som vägrade. Flera av dem blev halshögna, andra blev utdrivna, drivna i landsflykt och så vidare. Det tog ungefär omkring 100 år för den lutherska läran att få ett totalgrepp om det svenska folket och bliva en statsreligion. Detta igen betyder inte nu att det svenska folket hade förstått försoningen, personlig frälsning och så vidare. Och vi finner att i senare århundraden, 1700-talet, 1800-talet och så vidare, så kommer evangelister och missionärer in och väckelsen bryter fram, där människorna kommer till insikten att vad Martin Luther hade lärt var absolut rätt. Man är frälst genom tro på Jesus Kristus, icke genom sitt eget arbete. Men att man också måste taga personligen emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare, och att medlemskap i statskyrkan, barndop och så vidare icke ledde till frälsning, utan var en religiös händelse som icke hade med Bibeln att göra. Så med detta som bakgrund så ser du nu att historiska händelser för många hundra år sedan, för tusen år sedan, har haft en stor inflytande på ditt liv och mitt liv. Och en människas omvändelse från en religion till en annan religion påverkar icke bara den människan och hans familjs öde för framtiden, utan det påverkar hela nationer och ibland hela världen. Nu vill jag ta dig tillbaka till ungefär cirka 500 år efter Kristus. 500 år efter Kristus. Och jag vill ta dig till ett ställe på detta jorden som ligger mellan Svarta havet, Kaspiska havet, Turkiet, och sedan går gränsen upp inne i dag vad som är Ryssland, upp till Kiev i Ukraina och upp emot Moskva. I detta område som är själva, det vill säga nu, centrum av en nation som heter Ukraina och som har blivit en republik i Sovjetunionen, så fanns det ett folk som kallade sig själva för Khazarer. Och det stavas K-H-A-Z-A-R-I-R, Khazarer. Dessa bildade ett rike, och deras huvudstad kallade de för Itil, också Saksin, och den låg precis vid floden Volga. Den låg egentligen på båda sidor av staden Volga, staden Itil, och den låg några mil norr om Kaspiska havet. En annan stad som den bildade var också staden Serkel, som låg vid floden Don, som gick ner till Svarta havet. Vid den södra gräns mellan Svarta havet och Kaspiska havet så är det höga bergskedjor. Och detta rike utbildade sig, eller rättare sagt utvecklades. Och när Mohammed hade fått tillräcklig kraft att taga ut sin falska lära och taga över Arabien och Persien och de andra länderna runt om, Israel, Syrien, Libanon och så vidare, så försökte de islamiska, arabiska medierna att pressa sig norrut in till Europa. Vid detta laget, och vi är nu uppe vid ungefär cirka 700 år efter Kristus, och det är ganska märkligt, och det är viktigt att vi nämner detta, att landet Kassarien, det var egentligen ett kejsardöme, har spelat en mycket stor roll i världshistorien, har förändrat världshistorien på ett våldsamt sätt. Och jämväl så finner vi att i normala historieböcker, både i de skandinaviska länderna och även här i Amerika, så finner vi att nästan ingenting sägs om detta kejsardöme. Omkring 700, vi går tillbaka till det nu, så försökte de arabiska islamiska arméerna att pressa sig norrut. Först försökte de att gå igenom vad som idag är Turkiet. Och vid detta laget så hade vi två stycken romarrike. Vi hade östra romarriket, som också kallas för bysantinska kejsardömet. Och vi hade det västra, där vi hade en påve i Rom. Så i själva verket så fanns det två påvar vid detta laget. Och östra romarrikets huvudstad hette Konstantinopel. Och jag är säker på att många av er känner igen detta, för att vi har i våra historieböcker östra och västra romarriket, det bysantinska romarriket. Vi också har i svenska historieböcker om de islamiska arméerna. Så det östra romarriket lyckades hålla till stånd och slå tillbaka de arabiska arméerna. Istället då försökte de att gå mellan passet, mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Och jag tror att det skulle hjälpa dig om du tog fram en världskarta och tittade på detta när jag talar just om vad som hände här i Kassarien. Men när de försökte gå igenom dessa bergspass, så blev de stoppade av mycket vältränade kassariska förband, som icke bara slog tillbaka araberna, men de lyckades också förfölja dem och tränga ner på slätterna som ligger söder om dessa bergskedjor. Just denna händelse i sig själv har ett stort inflytande, därför att om de islamiska arméerna icke hade blivit stoppade, så hade de svept igenom Kassarien, kommit upp i ryggen på Europa och gått in genom vad som idag är Ungern och Tjeckoslovakien, Österrike, och endast Gud vet vad som hade varit i Europa idag om den muslimska läran hade fått sitt fotfäste istället för kristendomen. Efter det att kassarerna hade slagit tillbaka de islamska arméerna, så utvecklades Kassarien ytterligare. Vi finner nu i gamla arkiv från det östra romarriket. Vi finner också i arkiv som finns i Bagdad och i andra länder, i arabländerna, så går tillbaka till denna tiden, att kassarerna slöt ett förbund, precis som vi har nationer gör idag. De sluter förbund med andra nationer, och det östra romerska riket, det bysantinska, kejsaren slöt förbund med det kassariska kejsardömet med en gemensam pakt för att hålla araberna tillbaka. Och detta höll till cirka 1200 efter Kristus, omkring 1200 efter Kristus, när Kassarien var krossat utav mongoler and Genghis Khan, som svepte in ifrån Asien. Nu så vill jag säga som så här att Sverige framförallt har spelat en stor roll i utvecklingen i detta området. De norska och danska vikingarna, vi talar när vi går tillbaka nu på 800-900-talet efter Kristus, så finner vi att de danska och norska vikingarna, de reste framförallt på Normandie, Frankrike och England och härjade efter den atlantiska kusten. Men det var de svenska vikingarna som i österled kallades för ruser. De kom ifrån, framförallt från Roslagen, som började att färdas över till Finland, över till Estland och sedan upp över sjön Ladoga och floderna ner. Så framförallt så kom de ner på floderna av Don, Dnieper, och när de kom in på dessa floder så finner vi att de bildade ett antal städer i detta område. Staden Kiev togs utav svenska vikingar, förresten den var egentligen bildad utav svenska vikingar. Under denna tiden här nu i Khazar-kejsardömet så finner vi att fyra folkslag kämpar om makten. Vi har Östaromarriket, araber, khazarer och vikingar. Vikingarna lyckades att bygga upp en stad i Kiev, och här kallas de nu för Rus utav khazarerna. Vangarians var deras namn, de kallas av araberna. Och 860 så hade vi en konung, en vikingakonung som hette Rurik. Och vi finner nu att de var politiska intriger mellan khazarer som försökte att blockera vikingarnas inträde genom deras land, Östaromarriket och araberna. Striderna strömmade fram och tillbaka. Vikingarna hade vid flera tillfällen lyckats bryta igenom khazarernas försvar och komma ner så långt som ner till Konstantinopel. De härjade i Medelhavet och de opererade också i Kaspiska havet. Omkring 957 så hade vi en prinsessa som var i Kiev och som hette Olga, och hon var en änka av kung Egil, som hans svenska namn var Ingvar. Och dessa blev, den här prinsessan Olga blev då omvänd till den grekiska ortodoxa tron, som var då ledande i det östra romarriket och blev sålunda grundaren av den ryska ortodoxa kyrkan. Det är ganska märkvärdigt, eller så vill jag säga alltså intressant, det var det bättre uttryck, för ursäkta mig för min svenska, jag har varit bort ifrån Sverige nu i många år, att Ryssland är det gamla namnet för Ruser, och att Ryssland i sig själv var grundat utav svenska vikingar. Och ska vi säga som så att vad som idag är Ryssland i Moskva och Leningrad och så vidare, Det är visserligen en uppblandning, men själva nationen Ryssland är en gammal vikingnation. Där vi har haft svenskar som har gått ut ifrån Sverige för över 1000 år sedan och grundat ett rike som idag hotar det gamla moderlandet. Ganska intressant. Men vi ska då gå tillbaka till Kasarien, därför att det är i Kasarien som vi ska fokusera, det där någonting händer. Omkring 700-750 år efter Kristus hände någonting underligt i huvudstaden Itil i Kasarien. Vid detta tillfälle så hade Kasarna en kejsare, och han kallades för Kagan, och sedan hade han en statsminister som kallades för Beek, stavas B-E-K. Och kejsaren Kagan uppträdde ungefär likadant som vi hade i kejsarriket Japan innan andra världskriget, att han betraktades som en slags gud, och folket kunde icke se kejsaren, utan han regerade genom sin statsminister som kallades för Beek. Vid detta tillfälle omkring 750 så hade det varit en diskussion vid det kasariska hovet vilken religion man skulle antaga, därför att vid detta tillfälle förstod man att de kunde icke bygga upp ett starkare kejsardöme så länge som de hade flera religioner som härskade i Kasarien. Kasarien var ett land där det fanns kanske flera hundra olika slags gudar, och det var fanns ingen statsreligion. De inbjöd representanter ifrån Konstantinopel, munkar och teologer, att komma upp till hovet i Itil och diskutera med The Kagan och hans statsminister. Sedan inbjöd man också lärare ifrån den islamiska läran. De inbjöd också judiska rabbiner att komma upp. Efter de hade fått en presentation av de tre huvudreligionerna som då fanns i världen. Det var judendomen, det var katolska läran och mohammedismen. Så ställdes frågan så här till både de katolska och till de islamiska delegationerna. Eftersom båda dessa två, både katoliker och muslimer, sade sig vara komma ifrån läran ifrån Israel, judendomen, så frågade de sig, vilken lära anser ni vara den som är närmast till ursprunget? Och svaret var judendomen. Kagan, kejsaren och hans statsminister gjorde då ett politiskt beslut, och beslutade att acceptera judendomen som den officiella religionen av kejsarriket Kasarien. Och när detta beslutet var gjort så inbjuds till Kasarien rabbinska lärare och andra för att komma och undervisa icke bara de som bodde i staden Itil och vid hovet, men också att bygga synagogor över hela Kasarien. omskära alla gossebarn och även de männen skulle omskäras så att Kasarien skulle kunna bliva ett fullständigt judiskt land. Och från denna tiden upp till det att Kasarien utplånades som en nation så fick judendomen en mycket stark förankring. Och efter ungefär 200-300 år så hade alla människor som bodde i Kasarien, som var kasariska undersåtar, blivit omvända, undervisade, uppväxta i den judiska läran. Och när vi talar om den judiska läran nu så hade de accepterat det gamla testamentet, de hade accepterat Talmuden, de hade också lärt sig acceptera Kabbalan. De var, deras män, gossebarn, var omskolna. Och de även hade rabbiniska skolor så att många, många kassarer, unga män, blev lärda till att vara rabbiner, skriftlärda och så vidare. Vid detta laget, vi talar omkring 1000 år efter Kristus, när vi går in och undersöker till exempel i judiska historiska dokument som vi hade i, som finns för exempel i Spanien, västra Europa, Nordafrika och i andra länder som i Italien och Grekland och Turkiet, så finner vi att dessa hade fullständigt accepterat kassarerna som en judisk stam. Och vid detta laget så gjordes ingen åtskillnad mellan judar ifrån Israel och judar ifrån Kasarien. Omkring 1200 efter Kristus så strömmade mongolerna in. Kasariket blev sönderslaget och det kasariska folket nu flydde. De flydde norrut och de flydde västerut. Och vi finner att stora kolonier bosatte sig i vad som idag är Ungern, östra Europa, Polen och i Ryssland framförallt. De gick upp, kom upp emot Moskva, de kom upp, de i Kiev, de lyckades stanna kvar i Kiev, vilket är en mycket stor, stark förankring av kasariska judar. Och även de kom upp emot de länderna, baltiska länderna. Så vi finner nu att miljoner av människor som nu kallar sig för judar, de praktiserar judendomen till 100% och är accepterade av den judiska ledningen som judar. De befinner sig nu i östra Europa. Detta betyder att 90% av de människor som har kallat sig för judar och som har praktiserat judendomen i östra Europa och framförallt i Sovjetunionen, de är icke ättlingar till Abraham genom blodet. De har ingen blodsläkt till Abraham, utan dessa är hedningar som har blivit omvända till judendomen, och detta skedde efter Kristus, efter det att det första förbundet hade blivit uttaget. Detta kommer att spela en mycket stor betydelse, eller ha mycket stor roll i slutdagarna. Därför att vad vi nu har i världen är som så att en stor del av de människor som kallar sig för judar har ingen som helst blodsband tillbaka till Abraham, utan är vikingar. Och nu är frågan som så här: har Gud något som helst förbund med kassarer? Kan människor använda sig till judendomen och få full arvsrätt till landet Israel? Och då talar jag om det fysiska landet Israel, som också kallas för Palestina. Kan detta ske? Finns det en möjlighet för människor att bli använda till judendom? En av de mest kända amerikaner som har använt sig till judendomen är skådespelaren Sammy Davis Jr. Och de flesta människor idag vet vem Sammy Davis Jr. är. Och för cirka 20 år sedan använde sig denna mannen till judendomen, var omskuren och betraktar sig idag som en jude. Och då vill jag ställa en fråga till dig: har Gud, så fort som någon använder sig till judendomen, har Gud då en moralisk skyldighet att inlämna honom i det gamla förbundet? Och har Sammy Davis Jr. någon som helst rätt till landet Israel? Kan man använda sig till judendomen och komma under det gamla förbundet? Vi ska gå som vanligt till Bibeln för att undersöka vad säger Gud om det gamla förbundet och det nya förbundet. Och detta kommer att ge oss svaret, icke vad jag tror, men vad Gud säger. Vi ska börja med att vända oss till Bibeln, Hebreerbrevet, det 7:e kapitlet och vers nummer 11. Vore det nu så att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska prästadömet, och på detta var ju folkets lagstiftning byggd, varför hade det då behövts att en präst av ett annat slag, efter Melkisedeks sätt, skulle uppstå, en som icke nämnes efter Arons sätt? Här finner vi nu att själva prästdömet har blivit förändrat. Nu var det ju som så att lagen, och när vi talar om lagen så talar vi om de 5 Moseböckerna som innehåller de lagar som Gud gav till Moses under hans tid på denna jorden. Och är det ett förbund som Gud slöt än en gång med Israels folk? Det började med Abraham. Sedan bekräftade Gud detta med Isak. Han bekräftade på nytt med Jakob. Och sedan så bekräftades förbundet på nytt med Moses när han var i öknen på berget Sinai. Men det har skett en ändring av den första lagen. I vers 12 läser vi nu följande: om prästadömet förändras, måste ju med nödvändighet också lagen förändras. Så vi finner här att någonting hände till Moses lag, till det första förbundet. Och vi ska undersöka vad har hänt till det första förbundet. I vers nummer 13 nu och framåt så finner vi här att Jesus är en evig högsta präst. Vi läser nu från vers nummer 13. Den som detta säger som hörde nämligen en annan stam, en stam från vilken ingen hade utgått som hade gjort tjänst vid altaret. Så det är en känd sak att han som är vår Herre hade tagit fram ur Judas stam, och med avseende på den har Moses icke talat något om prästen. Och ännu mycket tydligare blir detta då nu en präst av annat slag uppstod lik med Kesadek däri. Att han har blivit präst icke på grund av en lag som stadgar härstamning efter köttet, utan på grund av en kraft som kommer av oförgängligt liv. Han får nämligen det vittnesbördet: du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och ganglös, eftersom lagen icke kunde åstadkomma något fullkomligt, men ett bättre hopp sättes istället ett hopp genom vilket vi får nalkas Gud. Och i så måtto som detta icke har kommit till stånd utan edlig bekräftelse. Det är nämligen så att medan de andra har blivit präster utan edlig bekräftelse, har denne blivit med sådan bekräftelse genom den som sa det till honom: Herren har svurit och ska icke ångra sig, du är en präst till evig tid. I så måtte också det förbund bättre som har Jesus till löftesman. Och medan de förra prästerna måste bliva flera därför att genom döden hindrades från att förbliva sin tjänst, har däremot denne en oförgängligt prästadöme eftersom han förblivit till evig tid. Därför kan han till fullo frälsa dem som genom honom kommer till tro, ty han lever alltid för att mana gott för dem. En sådan överste präst hövdes oss också att hava, en som var helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himlen. En som icke var dag började frambära offer, såsom de andra överste prästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han nämligen en gång för alla när han offrade sig själv. Till lagen insatt till överste präster människor som är behäftade med svaghet. Men ett löftesord att lagets utgivande gavs under edlig bekräftelse insätter en son som är fullkomnad till evig tid. Vi finner nu i detta kapitel att Jesus Kristus en gång för alla har blivit överste präst. Han förlorar aldrig detta prästdöme, utan han är alltid överste präst till evig tid. Om vi nu tittar i Hebreerbrevet 8:1, så finner vi här, men en huvudpunkt i vad vi vill säga detta: vi har en överste präst som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen. Om vi nu gör en undersökning av det nya testamentet, så finner vi att undervisningen är på följande, och det var undervisning som började med Jesus själv, fortsatte sedan med apostlarna. Och den undervisningen var att det finns icke två parallellförbund. Det finns endast ett förbund, icke två parallellförbund. När det första förbundet var i kraft fanns icke det andra. Och när det andra förbundet trädde i kraft, så utgick det första från att fungera. läser vi i kapitel 8 nu ifrån vers nummer 60 i Hebreerbrevet 8:6. Men nu har denne fått ett så mycket förnämligare ämbete, som han är medlare för ett bättre förbund. Vårs ordning vilar på bättre löften. Så även om det förra förbundet hade varit utan brist, så skulle vår plats icke vara sökt för ett annat. Men nu förebor Gud och säger, se dagar skulle komma, säger Herren, du jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Icke ett sådant förbund som jag gjorde med deras fäder, på den dag jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Till de förblev och icke i mitt förbund, och därför frågade icke heller jag efter dem, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan ska jag skriva dem, och jag ska vara deras Gud, och de skulle vara mitt folk. Då ska den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andra, icke den ene brodern andra, och säga, lär känna Herren. Till de skulle alla känna mig från den minste bland dem till den största. Ty jag skall i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg. När han säger ett nytt förbund, har han därmed givet till känna att det förra är föråldrat, men det som föråldras och blivit gammalt, det är nära att försvinna. Vi finner här nu ett nytt förbund. Ett alldeles nytt förbund som Herren har gjort med Israel. Nu måste vi förstå en sak, Kabahog, och det är som så här, att Jesu församling var icke en församling som började med hedningarna. Och när vi säger hedningar betyder detta icke israeliter. Utan vi finner att Gud vände sig till Israel. Och Maria var utav judastam. Hon blev utvald utav Herren till att på ett gudomligt sätt genom den helige andes kraft, utan att ha haft sexuellt umgänge med någon man, bliva havande och föda ett barn som de gav namnet Jesus. Jesus i köttet var av judastam. Och läser vi i Matteus, så finner vi, när de går tillbaka och härleder tillbaka släkthistorien, så finner vi att det går tillbaka till kung David och Davids tron, och sedan vidare bakåt till vi kommer till Adam och Eva. Jesus kom till Israel. Hans apostlar, lärjungarna, det fanns icke en enda hedning med dem. De var alla utav israelisk börd. När kyrkan föddes efter Jesu död och uppståndelse på pingstdagen, så var det icke hedningar som kom in som den första skörden, utan det var Israels barn, blodsförbundet. Det var människor som var av blodsläkt ifrån de 12 stammarna, härstammarna ända tillbaka till Abraham. Så det nya förbundet är icke ett förbund mellan Gud och resten av nationerna på jorden. Utan det är ett förbund mellan Israels folk och Gud. Och Bibeln undervisar att vi som är hedningar, svenskar, danskar, norrmän, finnar, isländare, grönländare, vad vi nu är för någonting, amerikaner och så vidare. Vi har blivit inympade i detta förbundet. Och vi finner här en undervisning idag i den kristna kyrkan där man liksom framhåller att församlingen, Guds församling, det är en hedna församling, men att Gud gör någonting vid sidan av med Israel, och detta stämmer icke med Bibeln och det nya testamentet. Gud arbetar med Israel, men han arbetar med Israel genom det nya förbundet. Vi finner till exempel, om vi går till apostlagärningarna, och vi läser där omkring i kapitel 4, jag håller på lite rött just nu, så finner vi som så här att Paulus, ursäkta mig, inte Paulus, men Petrus, han säger följande i Apostlagärningarna, det fjärde kapitlet och vers nummer 10. Som ni vet i alla och hela Israels folk, att det är genom Jesus Kristi, Nazarens namn, han som gjorde en korsfäst, men som Gud har uppväckt för de döda, att det är genom det namnet som denne man står inför eder frisk och färdig. Han är den stenen som var byggningsmännen av er själva, aktades för intet, men som blivit en hörnsten. Och i ingen annan finns det frälsning, ej heller finnes under himlens något annat namn bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta. Här finner vi aposteln Petrus sägande på ett tydligt och klart sätt: ni män av Israel, det finns inget annat namn under himlen givet till människorna genom vilket människorna kunna bliva frälsta. Idag finns det endast ett förbund, ett enda förbund, och det är det nya förbundet i Jesus Kristus. Och Gud har icke planerat någon annan väg till frälsning för det judiska folket eller någon annan nation än att komma till Fadern genom Jesus Kristus. Det gamla förbundet är för alltid borta, slut, uttaget, existerar icke längre. Det är helt och hållet slut. Och när detta sjunker in i våra sinnen, så kommer vi att förstå att vi har blivit lärda fel i våra församlingar, där pastorerna kanske inte säger det rakt ut, men där det liksom påpekas bakvägen att församlingen, det är för hedningarna, men Gud har en annan plan för judarna. Fel. Absolut fel. Det finns endast en plan, och hans namn är Jesus. Låt oss nu vända oss till att se vad aposteln Paulus säger om denna saken. Och i Efesierbrevet, det tredje kapitlet, läser vi följande: för den skull böjer jag mina knän, jag Paulus, som till gang för eder i hedningar är Kristi Jesu fånge. I har väl hört av det nådesuppdrag av Gud som han har givet för er räkning. Hur jag genom uppenbarelse, den hemlighet blev för mig kungjord, vad jag ovan har i korthet skrivit. Och när ni läser detta kan ni där förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. Som att det förgångna släktens tider icke har blivit kungjord för människornas barn, så som den nu genom andeingivelse, den har blivit uppenbar för hans heliga apostlar och profeter. Jag menar den hemligheten att hedningarna i Kristus Jesus är våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga löftet. Detta genom evangelien. Vad tjänar jag blivit i följd av den Guds nåd, gåva som blir mig given genom hans mäktiga kraft. Ja, åt mig den ringaste bland alla heliga blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outransaklig rikedom och att lägga i dagen hur ett rådslut har blivit utfört som tidsåldern genom hade så som en hemlighet var fördolt i Gud, allting skapare. Till Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för förstarna och väldigt när det himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsålderns begynnelse, det som han hade utfört i Kristus Jesus, vår Herre. Det står nu absolut fullkomligt klart för oss att det nya förbundet är ett förbund mellan Israel och Gud, mellan Gud och Israel, och vi icke israeliter, vi som är icke judar, har blivit inympade i detta förbund. Låt oss nu vända oss till Hebreerbrevet, det 9:e kapitlet. Och vi läser här, jag vill uppmana till att läsa hela det 9:e kapitlet. Men jag plockar upp det här i vers nummer 8 därför att jag har begränsad tid på detta bandet. Därmed giver den helige ande till känna att vägen till det allra heligaste ännu icke har blivit uppenbarad så länge det främre tabernakelrummet fortfarande äger bestånd. Han talar om templet nu. Till detta är en sinnebild som avser den nuvarande tiden och i enlighet härmed frambäras gåvor och offer vilka dock icke kunna fullkomna efter samhällets krav den som förrättar sin gudstjänst. Men utan allenast är och utvärt och stadga, det är såväl som föreskrivna mat och dryck och allmänna tvagningar, stadga pålagda intill dess tiden var inne för en bättre ordning. Men Kristus kom såsom överste präst, för det tillkommande goda, och genom det större fullkomliga tabernaklet, som icke gjort med händer, det är så mycket till den skapelse som nu är. Gick han, icke med bockas och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allra heligaste och vann en evig förlossning. Ty han redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko stängt på den som har blivit orena helgad till utvärldens renhet. Hur mycket mer ska det Kristi blod, då han genom evig ande har framburit sig själv som ett fyllt av för Gud, rena våra samvete från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Så är han medlare för ett nytt förbund, på detta de som vore kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att enlig döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet. Och så läser vi i samma kapitel också, i vers nummer 28. Så ska Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära många synder, för andra gången utan synd låta sig ses av den som bidrar efter honom till frälsning. Och går vi upp lite längre upp i kapitlet här, jag vill också läsa verserna 24 och 25. Till Kristus har icke gått in i ett allra heligaste som är gjort med händer och som har lenat en efterbild av det sannskyldiga, utan han har gått in i själva himlen för att nu träda fram för Guds ansikte oss till godo. Ej heller han gått dit infatt många gånger offra sig själv, så som just prästen år efter år gå in allra heligaste med blod som icke hans eget. Han hade annars måste lida många gånger, alltid från världens begynnelse. Istället har han uppenbarats en enda gång, nu vid tidens ände, för att genom offret av sig själv utplåna synden. Jesus har en gång för alla. En gång för alla har han gått in i det allra heligaste och heliga och offrat sig själv och instiftade det nya förbundet som tog över efter det gamla förbundet tog slut. När tog det gamla förbundet slut? Det tog slut när Jesus sa det på korset: det är fullbordat. Och han gav upp anden och dog. I det ögonblicket talar det nya testamentet om för oss att förlåten till det allra heligaste, som var ungefär nästan 10 centimeter tjockt, revs mitt i tu ifrån toppen ner till botten, inte från botten toppen men uppifrån och ner, och det allra heligaste blev tillgängligt för människan. Det hände i templet i Jerusalem när Jesus dog. Och nu vill jag läsa här en bibelvers ifrån Johannes evangelium. Johannes evangelium, det 14 kapitlet. Det är Johannes 14. Och vi plockar upp det här i vers nummer 6. Jesus svarade honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Detta betyder att ingen människa idag, om det de är av Judas stam, Benjamins stam eller ditt 10 nära stammarna, eller vilken nationalitet det är, alla måste komma genom Jesus Kristus, genom det nya förbundet. Det gamla existerar icke längre, det finns icke mer, det är förgånget. Därför, bröder och systrar i Kristus, så de predikanter som undervisar att Gud har en speciell plan för Israels barn och att han ska frälsa dem vid sidan av Jesus, dessa predikanter predikar ett annat evangelium. Detta är riktigt evangelium som finns i det nya testamentet, utan detta är ett förbannat evangelium. Därför att Paulus säger i Galaterbrevet: om någon annan kommer och predikar ett annat evangelium, må han bli förbannad. Det är starka ord, men jag hänvisar dig till Galaterbrevet, det första kapitlet. Vi har nu fastlagt att det finns endast ett enda förbund, och det är genom Jesus Kristus. Det betyder att om vi verkligen älskar det judiska folket, så måste vi ge dem Jesus Kristus. Inget annat hjälper. Låt oss titta här som allra hastigast i Paulus brev till Galaterna, det 3 kapitlet. Och vi läser där ifrån vers nummer 23. Men för en tron kom, var vi innestod under lagen och höll sig förvarande den i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus för att vi skulle bli rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi icke mer under uppfostrare. Allen är en i Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Ty alla som har blivit döpta till Kristus har varit iklädet i det Kristus. Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Hör ni nu Kristus till, så är ni därmed också Abrahams säd, arvingar enligt löftet. Nu ska vi gå tillbaka till den stora frågan här som vi har försökt att diskutera på detta budskap. Vad händer nu med alla de judar som blev omvända efter Kristi död och uppståndelse? Vad händer med alla dessa judar som blev omvända? Jesus har sagt oss, talat om för oss, vad som händer med dem. Och vi ska läsa det direkt ur Bibeln, Nya Testamentet, Jesus egna ord. Och vi läser ifrån det 23 kapitlet i Matteus det 23 kapitlet. Och vi börjar med vers nummer 13. Vi är det i skriftlärde och fariser, i skrymtare som tillsluten himmelriket för människorna. Själva kommer ni icke dit in, och den som vill komma dit tillstiger icke att komma in. Vi är det i skriftlärde och fariser i strumtare, som fören omkring över vatten och land för att göra en proselyt, det betyder att använda dem till judendomen. Och när någon har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, och Gehenna också är ett helvetes. Så gör ni honom till ett helvetes barn, dubbelt värre än vad ni själva är. Jesus säger här nu att om någon ifrån fariserna, skriftlärda, rabbinerna och omkring i länderna och omvänder hedningar till att bliva omskurna och acceptera den judiska tron, det första förbundet, själva är de ett helvetes barn, men de nya lärjungarna är dubbla helvetes barn. Detta är icke mina ord, utan detta kommer direkt ifrån det nya testamentet. Det betyder inte att jag hatar någon människa, men det betyder att vi måste framförallt undersöka vad som är sanning. Vad som är sanning. Och hur vi ska leva med Jesus Kristus. Låt mig nu i klartext här nu tala om för dig vad jag försöker att säga på detta band. Alla dessa miljoner av människor som kom speciellt ifrån kasarerna och som nu deras ättlingar bor i Ryssland. Miljontals av dem bor i New York och Los Angeles, i andra ställen i Amerika. Och ganska många av dem bor i landet Israel själva. Dessa är ju icke judar eller israeliter genom ett blodsband. De har blivit omvända icke före Kristus, men efter Kristus, vilket gör att nummer ett, det fanns inget förbund att omvända dem till. För det andra, Gud har aldrig accepterat dem. Om vi nu läser i boken Esra, det fjärde kapitlet, de första tre verserna, så finner vi något märkvärdigt här. Detta är när judarna har blivit tillåtna att återvända ifrån Babylon till Jerusalem. Omkring 400 år efter Kristus, till det varit i fångenskap i 70 år. Och Esra, prästen, är med dem. Och vi läser här i vers nummer 1. Man har ovänat till Juda och Benjamin, två stammar, fick höra att de som hade återkommit ifrån fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud. Gingo de till Zerubbabel, det var han som ledde judarna tillbaka, och till huvudmännen för familjen sa till dem: vi vill jag bygga tillsammans med eder, ty vi söker eder Gud, liksom i, och åt honom offrar vi allt sedan en tid då den assyriske koningen Esadan lät föra oss hit. Det hade blivit använda till judendomen. Men Zerubbabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familj sa till dem: det är inte tillbörligt att ni tillsammans bygger ett hus åt vår Gud, utan vi vill ja för oss själva med varandra bygga hus åt Herren Israels Gud, som konung Kores, koningen i Persien, har bjudit oss. Dessa människor som hade liksom sagt sig blivit använda till judendomen fick icke hjälpa till att bygga Guds hus. Och går vi till Esra, det nionde kapitlet, så finner vi här att vi ska läsa vers 1. Du läser alltihopa, vers 9, hela kapitlet. Först ska läsa hela boken Esra. Sedan allt detta hade skett trädde några förstarna fram till mig och sa: det var varken folket i Israel eller prästerna eller leviterna var hållit sig avskilda från de främmande folken som tillbörligt hade varit för de styggelses skull som bedrivits av dem, av kananéerna, hittiterna, persisterna, jebuséerna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoréerna. Ty av deras döttrar har de tagit hustru åt sig och sina söner, och så har de heliga släktet blandat sig med de främmande folket, och förstan och förestånd har varit de första att begå sådana otrohet. När nu hörde detta rev jag sönder min livrock och min kappkåpa, ryckte av mig huvudhår och skägg och blev sittande i djup sorg. Vi finner här att i detta kapitlet så tolererade Gud icke att det israeliska folket gifte sig med icke-israelier. Och läser du kapitlet 9 och 10 här, och också i Nehemia 13 kapitlet verserna 23-31, så finner du att nummer 1, icke judar fick icke ens röra vid templet. De fick inte ens hjälpa till att bygga upp staden i Jerusalems murar. För det andra, de som hade tagit sig främmande hustru fick lämna dem tillbaka. De fick skicka både hustru och barn tillbaka till de folk som de hade tagit dem från. Vi fick icke behålla dem, vi fick rena sig. Vad händer i Israel idag? Jo, djävulen gjorde en väldigt stor kupp när han på 700-talet, 800-talet efter Kristus såg till att det kassariska folket och dess kejsare blev omvända till judendomen. Mycket noga har han sedan utvecklat detta hedningafolk och sedan blandat in dem tillsammans med riktiga judar eller israeliter. Och sanningen är att de flesta judar som nu finns i Sovjetunionen är av kassarisk släkt, har inget blod av Abraham i sig. Gud har icke något förbund med dem. De har icke något som helst löfte till landet Israel. Och det är ganska märkvärdigt att om vi tittar till exempel på premiärminister eller statsminister Shamir i Jerusalem. Vi tittar på en annan man som är väldigt känd, Ariel Sharon. Så finner vi att dessa två är kassarer. De har icke någon blodsläkt med Abraham. Däremot ledaren för det israeliska arbetarpartiet, Peres, är en äkta jude. Låt oss titta i Johannes uppenbarelse här. Uppenbarelseboken. Och vi ska läsa i vers i kapitel 2, 9. Jesus säger, jag känner din bedrövelse och din fattigdom, dock du är rik. Och jag vet vilken försmält du utstår den som säger sig vara judar, men icke är detta, utan är en satans synagoga. Vänder jag sedan till det tredje kapitlet, vers 9, så finner vi igen samma varning. Se, jag vill överlämna åt dig några från satans synagoga. Några av den som säger sig vara judar, men icke är det, utan ljuga. Jag vill göra så att de kommer att falla ned och för dina fötter, och de skulle förstå att jag har fått dig kär. Jesus sa det, det finns falska judar. När jag satte mig ner för ungefär 5-6 år sedan i Sverige och visade på dessa saker för en av de ledande svenska pastorerna, som också är en drivande kraft att arbeta med att få loss sovjetiska judar och föra dem ner till Israel, så var han skakad. Och cirka 6 månader efter vårt samtal hade han varit nere i Jerusalem på nytt. Han hade bland annat gått igenom olika arkiv, hade bland annat fått fram böcker från en judisk professor inom kabbalism, Gershom Scholem. Och när vi hade ett brevsamtal, telefonsamtal, så kom jag ihåg att han sa det följande till mig. Han sa det som så här: vad du har tagit fram är historiskt sant. Det har skett. Historiskt sett har du rätt. Det har skett på ett sådant sätt. Det är sanningen. Vad som sker idag och som du har framburit är sanning. Men om vi nu för ut detta budskap till gemene man, så kan de mycket bära detta. Och det kan man göra bland annat att de pengar som vi samlar in för att föra judar ner till Israel kommer att torka upp. Människorna kommer rycka att ge pengar mera. Därför måste jag undanhålla sanningen ifrån folket. Jag hörde dessa ord med mina egna öron. Jag hade vittne när jag hörde dem. Och de var uttalade av en av de mest ledande pastorer i Sverige, som lever ett ytterst gudfruktigt liv. Det finns ingen synd i mannens liv, inga skandaler. Han har skött sig perfekt och vandrat med Herren i många, många år. Men här gick han fel. Vad jag vill frambära till dig nu är följande: vad som kommer att hända. Och jag ber dig nu att du själv går in i skriftens ord och undersöker vad jag har sagt, att det är sant. Och det är följande: antikristus kommer
att komma ut ifrån nationen Israel, icke nödvändigtvis ifrån Israels land, men han kommer att vara av judisk börd. Om han är av kassarras eller av äkta blod har jag icke funnit att Bibeln talar om för oss. Den första nationen som han kommer att sluta ett förbund med blir nationen Israel. Han kommer senare att börja sluta förbund med andra människor. Och eftersom den kristna församlingen, och då menar jag en stor del av den kristna församlingen, har drivit en sådan hård propaganda att om man icke arbetar med att föra judar till Israel, om man icke ställer sig solidariskt till det politiska Israel oavsett vad de gör, är man antisemitisk. Man är då fientlig emot det judiska folket. Antikristus har själv arbetat fram dessa känslor. Det är han som har förföljt det judiska folket årens lopp genom andra. Men detta kommer att användas så när pastorer försöker att tala om för människorna att denne politiska ledare som nu har kommit fram på världsscenen är antikristus. Då kommer ledande baptistpastorer, pingstpastorer och judarnas vänner, Israels vänner och så vidare, och alla andra organisationer i världen, internationella ambassaden och så vidare, de kommer då att ställa sig upp och taga denne mannen i försvar och säga att denne mannen, denne politiska ledaren, är den enda politiska ledaren som vågar ta ställning för Israel. Det är en gudsman. Denne antikristus kommer att bli skyddad av en del av Guds församling som kommer att bli vilseledd av sina egna pastorer och ledare, därför att de icke har förstått. Nummer ett, det första förbundet är för alltid borta. Nummer två, det finns judar som icke har något blodsarv till Abraham på något sätt. Och detta kommer att medföra att när antikristus märke kommer att införas 666, så kommer ledande kristna pastorer och förkunnare att säga: detta är icke antikristus viljots märke, utan detta är Guds, därför att denne mannen är för Israel. Den som är för Israel är för Gud. Detta blir lögnens ande som det talar om i Thessalonikerbrevet. Min tid är slut. Jag uppmanar till att studera ämnet noga. Vi har ytterligare material du kan beställa. Och jag vill ge en adress just nu, därför att detta barn kommer kopieras och det blir inga etiketter på kopieringarna. Mitt namn är John S. Torell, T-O-R-E-L-L. Min adress är postbox 41-001 Sacramento, Kalifornien, USA 95-841. Gud välsigne dig när du tar ställning för Jesus.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enöd, Bertil och Märta Svensson, Karl-Åke Rödenlöv, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg, som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska.
Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man ju inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu, och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärt stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är det eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelades in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikade i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, som du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.